någon har ställt till liksom en väldigt fin fest och sen sitter någon och tittar på hockey.
Om den där matchen är så viktig så då får du helt enkelt tacka nej till kräftskivan och bli hemma framför tvn. Ha sin egen lilla kisastudio där med sin telefon, det är ju superoartigt.
Exakt. Det här är relationspodden Norrena och Frans med Eva Frans och Hanna Norrena. Och idag så ska vi prata givetvis om relationer som vi gör alla gånger. Men vi ska göra det här ur en sportslig synvinkel. Ty i våra nära relationer så kan det ibland finnas en kanske lite oinbjuden medlem och det är sporten. Man har en partner, en kompis, en kollega som inte kan prata eller göra någonting annat än följa med sport. Vare sig det är att man går på matcher eller sen att man sitter hemma och ligger på soffan och säger wow, 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 wow. Och vi ska idag fundera på hur sporten påverkar våra relationer.
Och inspirationen till det här temat så kom från en lyssnare som kallar sig Ada, 45 år, som skrev till oss så här. Det är ju så att vissa är allätare vad sport beträffar och de har så många betalkanaler att de knappt hinner delta i hushållsarbetet. Och familjen får finna sig att helger och semestrar planeras enligt sportevenemang och matcher, i synnerhet hockey och fotboll. Tycks vara en helig ko som inte får ifrågasättas. En bekant berättade att hon var rädd när hennes man gick på hockey, för om laget han hejar på förlorar var han aggressiv resten av kvällen. Relationen till sport verkar inte alltid alls vara sund. Eller har jag fel? Så undrar Ada, 45 år.
Det är inte sunt om man kommer hem från en hockeymatch och är arg och aggressiv. Då hade nog, tror jag, gått lite för långt. Jag kan ju förstå det där. Jag går ju själv mycket på hockey och med att jag har ett väldigt hockeyintresserat barn. Och därför har jag också själv blivit intresserad av hockey. Det är klart att man lever med sitt lag. Och det är klart att man gläds med dem då det går bra. Då är det liksom vår vinst och sen så är man förstås besviken då det inte går så bra. Men man måste ju komma ihåg, som jag brukar säga till mitt barn också, att det handlar trots allt bara om hockey. Det här är inte på liv och död. Ibland går det bra och ibland går det sämre.
Och det här till och med inte riktigt en sån här schablonbild av den typiska finländaren som annars har lite svårt att känna eller visa upp känslor. Men när man följer med hockey, då har man ju sen chansen också att sätta hela känsloregistret på prov. Allt från eufori till bestörtning. Och det kan ju vara ganska skönt till och med. Men jag håller nog faktiskt med om det där. Om någon är aggressiv mot sina nära och kära för att det har gått dåligt i en match, då är det nog en väldigt stor varningsklocka. Så får man ju förstås inte göra. Man får ju vara ledsen, det kan man ju inte rå för. Men man får ju inte bli aggressiv och hotfull.
Nej, jag tror ju att sport fyller en just en sån där känslo yttringsfunktion för de som inte kanske annars kan uttrycka det. Sällan ser man ju vuxna män och kvinnor gråta lika ohämmat som då det går dåligt för favoritlaget. Att det finns ju kanske en sån där, det kanske har en sån förlösande effekt ändå. Att man kanske aldrig skulle gråta hemma, men man kan göra det om man har en orsak att göra det.
Mm, eventuellt ja. Och Ada som skrev till oss fick både medhåll och mothugg här. Det har kommit åsikter av väldigt varierande slag på detta tema. Vi skulle kunna börja här med signaturen Ingen fotbollsmamma 29 som skriver så här. Jag kan bli så otroligt trött på min sambo. Vi lever mitt i småbarnskaosen med två barn under 4 år. Dagarna är intensiva och för det mesta känns det som att vi hjälps åt ganska bra och drar ett lika stort lass. Men om det är fotboll på tv tycker sambon att han måste få se på det. Då slänger han sig raklång i soffan och kollar på matchen. Allt ansvar för barnen bara faller på mig under de 2 timmar matchen pågår. Det skulle aldrig annars falla någon av oss in att man skulle bänka sig i soffan dagtid och kolla film eller tv-serie. Men om det är fotboll så verkar det vara ett undantag då, tydligen.
Mm. Skriver en lite irriterad Ingen fotbollsmamma 29 här. Ja, jag kan förstå det där att om barnen går bärsärkagång runt om i ert hem och maken då ligger på soffan och tittar på fotboll, att det är klart att det irriterar. Men jag måste också säga här att jag tror att du gör dig själv en björntjänst genom att gnälla på det här. Nu vet jag ju inte hur ofta det här gäller. Att är det liksom en gång i veckan så tycker jag att men låt honom titta på den där matchen. Du kan ju få med barnen någonstans. Och sen givetvis så är det hans tur då du vill fastlägga dig raklång i soffan och titta på några avsnitt av din favoritserie en annan kväll i veckan. Att jag tycker att det är fint att ni drar lika stort lass båda två, men jag tycker inte att man behöver dra det samtidigt konstant. Att jag tror att man vinner på det att man ger varandra de här små andningshålen i vardagen, speciellt om man har två barn under 4 år.
Mm. Jag håller med där. Jag tycker att om man har en överenskommelse på något sätt så är det här ju inte något fel på det. Och nu tror jag faktiskt det stod i det här brevet, vi kortar ner det lite grann, att det är några gånger i månaden som han har matcher som är så viktiga att han försvinner in i sin fotbollsbubbla. Och då tycker jag också, precis som du Hanna, att det här skulle man kanske kunna ha en kompromiss kring. Att du vet att jag älskar de här matcherna, det är så viktigt för mig att få följa med dem. Är det okej om jag försvinner i 2 timmar medan den här matchen pågår eller hur länge den sen tar, och sen i gengäld så får hon göra någonting. Mm. Jag tycker det är en ganska bra deal. Däremot om det är så här som i Adas brev, någon som har alla betalkanaler som finns och det här är liksom någonting som skulle gälla varje dag, att man måste få följa med flera matcher, flera olika ligor, flera olika grenar, det är ju inte förstås rimligt. Men kanske ha en sån där, vet du, när de här matcherna spelas, då är det härligt om pappa får släppa allt och gå all in. Och sen får mamman, eller jag menar, hon kanske har något helt annat hon vill hålla på med. Det kanske inte alls har något med tv att göra. Men så där, glöm allt och åk iväg och gör din grej. Och jag sköter allt för att jag fick se på den där matchen.
Mm. Absolut. Jag tycker vi är på samma linje där, så du får helt enkelt ta och föra en liten förhandling här nu då med din fotbollsälskande man. Och så får ni hitta på någonting som gynnar er båda, inte bara hans fotbollsintresse.
Och det som ju inte har varit okej här är att han har tagit för givet att du ska sköta allt. Det ska liksom ha sig automatiskt. Du borde bara ha fattat det, men det är ju fotboll. Förstår du inte? Att då kan jag ju inte bry mig om vad vi ska äta till middag. Han har liksom bara kört på med den här linjen utan att de har diskuterat saken. Det är ju det som har gått snett här. Mm. Men om de har en överenskommelse så kan de säkert båda leva vidare ganska nöjda. Fotbollen till trots.
Mm. Classmate 43 har skrivit så här. Vi ska komma ihåg att de som inte är sportintresserade hör till en minoritet. En minoritet som gnäller samtidigt som de är besatta av mode, royalism, skvaller och kändisar. Fotbollen omsätter mera pengar än världens metallindustri och idrotten överlag genererar oändligt många arbetsplatser världen runt. Vad tycker ni om till exempel somebesatta kvinnor vars livsinnehåll är ytligheter i form av mode, Eurovision och dylikt? Vad säger du? Eurovisionsqueenen Eva.
Ändå, det har varit personligt påhopp.
Ja.
Jag behöver inte ta det som ett sådant, Classmate 43. Jag skulle nog säga, Classmate, för det första, att du låter inte direkt ognällig själv heller. Just saying. Jag hör ju absolut till den här minoriteten som inte är ett dyft sportintresserade. Men för den sakens skull så ser jag ju inte ner på de som är intresserade av sport. Och jag förstår också, nu har jag ju också suttit och tittat på matcher. Jag vet hur kul det är. Och jag vet att skulle jag börja följa med hockey till exempel. Jag skulle ju dras in i det. Jag skulle säkert hitta ett favoritlag och vara jätteintresserad av det där. Men jag har redan så mycket på gång så jag har helt enkelt tänkt att det är bäst att jag inte går den vägen. För då kommer jag inte att ha tid att göra allt annat som borde göras. Så att jag har valt bort sporten helt enkelt.
Mm.
Men jag förstår precis, jag har full respekt för dem som... Jag kan bli lite avundsjuk när folk är så här, nu, maj. Och jag är så här, maj, yeah, Eurovision. Och de är så där, är du dum i huvudet? Vi pratar om hockey.
Ja, det är hockey-VM i maj. Ja.
Precis, ja. Och stackars Hanna Norrena som försöker hinna med båda.
Ja, dessutom. Jag älskar både och, det kan man också göra. Det måste
det
inte vara antingen
helt lätt.
Eller.
Jag tycker universum borde ordna det här bättre än att Eurovisionen och hockeyn alltid krockar. Men speciellt ibland när de ska ordnas typ i samma länder. Nåjo, men jag tycker det blir ju lite dumt om man börjar bunta ihop och ha ett sånt vi mot dem upplägg med sporten. Det är vi sportintresserade mot de dumma skvallerkärringarna som håller på med ytligheter och kungligheter.
Mm.
Jag vet inte om det är så konstruktivt det heller. Och sen måste jag nu säga, eftersom du nu drog in Eurovisionen här, Classmate 43, Eurovisionen är 3 direktsändningar per år. Sport är hur många hundratals tusen direktsändningar per år. Det är ganska olika dimensioner här. Så vet jag inte med de här royaliteterna. Ja, kanske det nu är kungligheter som gifter sig ibland. Då är det en direktsändning också. Lite proportionstänk här. Och lite respekt för dina medmänniskor som kanske inte är intresserade av sport och intresserade av andra saker. Respekt åt båda hållen. Alla kan vara kompisar. Peace out. Jag är jätteflunsig och lite febrig. Så jag ser det här som en mycket enkel lösning. Ja. Det låter som jag skulle ha rökt på, men det har jag inte.
Nej. Ja, jag håller med det där också. Jag tycker att man behöver respektera det där också. Karl 67 skrev också här att jag har flera bekanta män som är helt besatta av tv-sport och jag undviker dem för pratet är bara hockey, formula, skidning och fotboll. Och just att om man själv inte är något sportfreak så kanske man känner sig lite utanför. Jag tror ju där att jag menar classmate också som skrev att de som inte gillar sport är minoritet. Jag tror att sport har en stor förenande kraft. Och jag tror också att det fyller en stor social funktion. Men där kan jag också förstå att Carl blir irriterad på att om man träffar kompisen att det bara handlar om sport. Att man kan bara prata om sport. Att man på det sättet kanske också undviker lite att prata om andra saker. Att, jag kan förstå liksom bägge sidor där.
Mm. Jo, jag håller med dig om det där med den förenande kraften, för att det där, ju, det där tycker jag också är en viktig grej, att om vi nu till exempel nu tar hockey då, den finländska nationalsporten, den förenar ju folk från, ska vi säga, jag blir så pompös nu, men från koja till slott, alltså både människor med väldigt höga löner och chefsjobb och människor som har det knapert ekonomiskt tittar på samma match och kan prata om den där matchen på lika villkor. Så man hamnar i olika sociala sammanhang där man känner att okej, vi har ju säkert ingenting gemensamt. Om man kan prata om hockey, det är ju en jättestor lättnad. Det har säkert många upplevt på släktkalas och sånt här också. Att men de har tittat på, de är hockeyfans, vad bra, då har vi någonting att prata om här,
ja,
en stund.
Det tror jag absolut. Och till exempel nu här i en liten stad som Vasa, att det blir liksom en sån här förenande grej för hela stan. Alltså för de som gillar hockey då, att man är sådär att hej, såg du matchen igår? Och så pratar man om det, att det har liksom en förenande grej, att oj, nu klarar de sig. Eller då man har varit i den här ändå relativt lilla hallen och hela publiken liksom står upp och tjoar, att det finns någonting väldigt fint i det. Och jag kan tänka att sport, alltså sport överlag, har en sån här, det är lite av en sån här lägerelseffekt också, att det samlar folk kring någonting, precis som Eurovisionen samlar folk kring någonting. Att vi behöver det här, att vi är ivriga över samma sak. Och sport är ju jättetacksamt att enas kring då. Men oftast brukar det ju sägas här att det är nu bara karra som kollar på sport och kvinnorna som sura för att karrarna kollar på sport. Men det stämmer inte alls och det intygar följande brevskrivare.
Jag är en bänkidrottare av stora mått. Coronatiden var märklig och lite tung eftersom all sport på tv tog slut. Jag har nu inte fått höra att mitt bänkidrottande skulle vara ett problem och mitt ena barn är lika idrottsintresserad som jag är, vilket ger mig stor glädje och sällskap. Mitt andra barn och min kar är sen mer spelintresserade, skriver Johanna 46.
Utmärkt bevis på att det inte alltid är karlarna i familjen som är de som kollar på sport. Och jag tycker också, Johanna, precis som du, att det är ett väldigt trevligt sätt också att umgås med sitt barn, att till exempel kolla på sport. För man har ett gemensamt intresse, man tänker att åh vad kul, ikväll är det match. Och så kan man gå hem och ja, men nu ska vi ha lite snacks och limo här, att nu är det en viktig match. Att det är liksom ett kul sätt att umgås på. Men det kan också vara en tv-serie eller något annat tv-spel. Som Johanna skriver här att gubben och det andra barnet mera vill hålla på med någon typ av tv-spel.
Ja, och det är ju liksom, tumregeln är ju väldigt enkel här, att så länge alla är nöjda så finns ju inget problem. Men om sen någon i familjen tycker att måste ni nu sitta och se på de där matcherna på tv från morgon till kväll när vi skulle vilja komma åt vår PlayStation. Så då måste man ju börja förhandla lite grann. Och sen också ju det här som kanske vårt ursprungsbrev var inne på. Allt med måtta på något sätt. Jag förstår bra att hockey-VM är någonting som är heligt. Men om man sen börjar tycka att man ska följa med en massa olika. Liksom dagligen kommer någon sport som man mukamas är jätteintresserad av. Så då kan det gå lite väl långt. Att där också säga att man måste hålla sig inom rimlighetens gränser om man lever med andra människor som inte delar ens passion.
Mm, absolut. Och man måste också hålla sig inom rimligheternas gränser i sociala sammanhang. Att är det sen på jobbet eller om man träffar kompisar att man kan tala om annat också än en sport. Följande brev är långt och ganska osande. Vi har kortat ner det lite, men så här skriver Anti-TV-sport 40+. Jag hatar TV-sport med en brinnande passion. Jag vet att det här gör många människor glada och det må göra det, var och en med sitt, men jag deltar inte och jag kommer aldrig att göra det. När jag var barn så var TVn alltid på. Det var fotboll, hockey eller backhoppning och vi barn skulle inte störa. Som jag minns det missades aldrig TV-sporten, men vi gjorde inte mycket annat heller. Jag minns att jag frågade om vi kunde åka till stranden och simma, men jag fick till svar att det var ju fotboll och att om vi ville till stranden så fick vi cykla själva. I gymnasiet försökte en väninna få med mig till gemenskapen. Hon slog på en fotbollsmatch på TV och sa att jag skulle försöka se på killarnas benmuskler och i bästa fall kunde man se någonting bukta i shortsen, menade hon. Jag satt där och undrade om jag var gay tills eländet var över. I vuxen ålder så försöker jag inte ens. Jag skulle absolut aldrig kunna tänka mig att ha ett förhållande med en man som gillar TV-sport och jag är så tacksam över att barnen inte har velat hålla på med sport. Om de hade velat så hade de nog släpat mig till planen och hållit god min. Nej, hellre jag är ute och rör mig själv än sitter i soffan och ser på då någon annan gör det. Och kulturen runt bänkidrott är för mig totalt obegriplig. Skriver Anti-TV-sport 40+.
Mm. Ja, no, jag skulle säga Anti-TV-sport 40+ har ju nog faktiskt ändå gett sporten ganska många chanser. Alltså, det fanns med i barndomshemmet hela tiden. Har försökt hänga med när kompisar försökt dra med henne i det här. Men det är inte hennes grej helt enkelt. Och då får man väl bara respektera det.
Och det behöver inte vara det. Som jag sa, att jag har ju ett stort hockeyintresse helt enkelt bara för att jag har blivit hjärntvättad av mitt barn till det. Så att, det sen, att jag sen har börjat liksom titta på det själv. Men sen har han också ett fotbollsintresse. Jag tycker att fotboll är det absolut tråkigaste som finns. Alltså curling är roligare än fotboll. Ofta så står det ju bara i 90 minuter och passar åt varandra och så blir det 0-0. Och det är så fruktansvärt tråkigt. Men jag kan ändå sitta och titta på en match för att min son då tycker att det här är kul. Och hålla god min och vara lite sådär med i det. För att det är ett sätt att umgås och det är också ett sätt att kanske lite mitt kärleksspråk, om vi ska gå in på sådana termer, att visa att det som du tycker om är också viktigt för mig. Så att jag sätter den här tiden på det. Att det blir liksom, vi gör en grej av det.
Alla gånger sitter man ju hellre och lite halvrutten i en soffa och tittar på fotbollen, sitter på en sandlådskant, så ni har ju ändå kommit förbi det.
Ja, exakt, ja. Men det här är, tycker jag också bra, att du just Anti-TV-sport 40+, du behöver inte försöka ens. Och det finns mycket annat i världen att underhålla sig med än sport. Så hitta någonting annat, knock yourself out. Det tycker jag att du ska göra. Och ingen annan ska heller lägga sig i det, att du inte bryr dig i sport.
Nästa brev kommer från signaturen Tokig 45 år som skriver: i tiden när jag hade kontrakt som tränare för en fotbollsklubb på BB junior och A junior nivå så fick min flickvän och nuvarande fru snällt ställa sitt liv enligt min kalender. Ja, vi fick till och med gifta oss den där enda helgen som var spelledig den sommaren. Ett under att hon än idag orkade med det livet och med mig, konstaterar Toki 45 år.
Ja, tänk att du fick henne att gifta sig med dig ändå.
Men jag tycker inte att det är konstigt, för jag tycker att Toki 45 år, det är att du förstår att vara tacksam mot att hon var tålmodig och gav dig den här förståelsen och att du visar tacksamhet tillbaka. Det är ju det som tyder på att det här är en sund relation i alla fall.
Ja, det är sant, ja. Men jag tror också att det är många som kanske lyssnar på den här podden som inte själva är nu så himmelens sportintresserade, men som hamnar och blir det för att barnen är det. Att alla helger under sommaren också går åt i att springa på matcher och hålla på med friidrott och vem vet segling vad det nu sen kan vara. Jag har också vänner som jag kan fråga, men ska vi ses då? Ja, men det är fotboll fram till det och det. Och att då går det inte och är liksom alltid liksom vigd åt det.
Mm.
Men här är det ju också det samma. Jag menar, det tog i 45 år. Du har insett att du var ganska cray cray med den där fotisen där i något skede. Så det verkar som att ni ändå hittar en gemensam linje.
Jo, men det är ju också det att som jag ser det så måste ju alla varaktiga relationer tillåta en viss mån av dille. Jag tror det är hälsosamt för oss att snöa in på saker. Är det sen att man är en hängiven gymmare eller jägare eller vad heter det, hattovare eller virkare eller vad tusan det nu sen är. Så att man kan se att den andra har ett passionerat intresse och tillåta att den håller på med det. Det är ju en bra grej. Jag tror det tillför mycket till relationen att man har sina egna passioner och intressen. Men där är ju igen den där kompromissviljan som på något sätt är A och O.
Mm. Man kan ju också försöka testa på det där med att titta. Alltså mitt tips skulle vara det här att om du tänker att okej, min partner tycker jättemycket om att fast gå och titta på bobol. Så gå och titta på det live någon gång. För det är ju alltid en annan upplevelse också. Och kanske visa lite intresse och fråga, ja, men hur funkar det där nu? Varför ropar de Vära? Hela tiden. Och hur funkar det och vad är de här tecknen och allt sånt här? Att livesport är ju också mycket roligare. Om inte annat så kan man ju sitta där och titta på folk medan man smuttar på sin limo eller någonting sånt. Och kanske de har grillad korv och sånt här. Det kan vara ganska trevligt.
Det där håller jag med om. Det är absolut bra att utmana sig själv och göra sånt som man inte tror att man skulle gilla. Jag har ju till exempel varit på en skjutbana och skjutit lerduvor.
Ah, ja.
Min man tycker att det är jätteroligt att fara till skjutbanor och sånt. Så jag får nu dit och testa. Jag var ganska bra på det, men inte går jag dit igen. Jag har been there, done that. Det var helt kul att testa.
Ja, men då har du ju ändå varit där och visat det där intresse för att göra det.
Jo, absolut.
Att det tror jag, för dumt. Man kan inte titta på tv där de skjuter lerduvor, för man ser ju inte de lerduvorna. Jag vet hur man ser dem när man försöker skjuta dem heller, man bara gör det i blindo. Men jag tror i alla fall att man visar lite entusiasm och inte dissa. Jag tror det där som du sa just, att man får vara lite tokig i sitt förhållande är bra. Och sen att man inte blir dissad för det är ju nog också AO. Ja, du med dina knäppa stickningar. Hoho. Ja, men viktigast är väl ändå att man respekterar det, att den andra har ett sådant här intresse. Och sen att man också med gemensam överenskommelse ser till att det inte går helt överstyr. Följande brev kommer från Raffe 33 som skriver så här. Jag har nyligen blivit ett stort fan av Formel 1, men jag kan nog fortfarande missa några lopp om året för att träffa vänner utanför hemmet om någonting intressant planeras. Det jobbiga är då de mindre intresserade inte visar hänsyn och istället envisas med att bjuda in kaffegäster eller göra någonting annat som överröstar de dundrande motorerna. Inte det bättre då utrymmet på sommarstugan är begränsat heller, skriver Raffe 33. Formula, det är ju också enormt i det här landet. Vi har haft många väldigt framgångsrika formulaförare här i Finland. Så det kanske också förklarar det. Formula på söndag, det hör ju nog till mångas veckoslutsrutin.
Jag skrattar så åt det här brevet. Jag ser framför mig hur Raffe sitter där och försöker höra det där. Och så har han kaffegäster som överröstar det. Det är nog högljudda kaffegäster, det må jag säga.
Ja, nu måste jag fråga dig Raffe, nu vet jag inte. Men jag brukar, nu har de också de som refererar de här formularloppen. Men just det där ljudet från formulabilar, det är nog otroligt enerverande. Det är lite, alltså det är en liten konstform också det här med att lyssna på referatet av matcher. Jag kan ju själv tycka att det är jätteunderhållande. Att har du någon som är bra på att referera, så de är ju sådana verbala akrobater utan dess like. Också här på svenska Yle har vi fantastiska sportredaktörer. Att det är fast matcher, då kan jag titta på fotboll. Om vi har, vet du, Toffe Herbert som refererar, så kan jag titta på en match bara för att lyssna på hans referat, trots att jag inte orkar titta på själva fotbollen. Att här är det ju samma, nu vet jag inte hur det är egentligen i formula. Kan du sänka volymen lite och ändå sitta där och heja utan att dina kaffegäster då måste sänka sin volym?
Ja, det kan man ju nog faktiskt fråga sig. Hörlurar är ju också ett hett tips om man faktiskt vill höra mot och bullre ordentligt i den lilla sommarstugan medan man har gäster som dricker kaffe. Men jag tänker nu kanske också, alltså de här formulaloppen pågår ju i... No, frågar man mig hur länge ett formulalopp pågår så säger jag att sist så där 8 timmar, men det är säkert inte sant, det är bara så som det känns för mig. Men pågår de ju ofta nu precis hela dagen. Nu ska man väl kanske kunna ta kaffegästerna där. Kanske helt i början när det inte ännu, just efter starten när det inte ännu är så spännande. Eller någonting sånt här. Eller just före starten, just efter att loppet är kört. Jag menar, där också säga, det här är jätteintressant men det tar slut 16:00. Kan de komma då?
Ja, men det är ju bra. För då får ju båda, det är ju tillsammans till det där att båda får sin vilja igenom. Och då kan du också vara där och umgås och prata formula med era kaffegäster då loppet är kört.
Eller ha gäster på lördag.
Ja, det kanske funkar också bra. Det här med att kombinera sport och främmande, så jag tycker ju nog att om du har gäster så ska man inte titta på sport samtidigt. Om nu inte gästerna också då är hängivna fans av den här sporten. Jag var faktiskt på en kräftskiva här det började vara ganska många år sedan redan. Och där var det en av de här inbjudna som satt och tittade just på en hockeymatch på sin telefon i matbordet. Och det där irriterar mig någonting oerhört. För jag tyckte att det var väldigt oartigt. Men jag är också så att jag vill inte ha telefoner vid matbordet i mitt eget hem. Och jag var ju inte i mitt eget hem. Om jag skulle ha varit där skulle jag sagt att den här telefonen bort eller så går du ut och tittar. Att välj själv. Att där tyckte jag också att det var väldigt oartigt. Att någon har ställt till liksom en väldigt fin fest. Och sen sitter någon och tittar på hockey. Det tycker jag absolut inte att man gör. Att då måste man ju också där ha lite spelöga för vad som är okej och vad som inte är okej.
Jag håller helt med. Om den där matchen är så viktig så då får du helt enkelt tacka nej till kräftskivan och bli hemma framför tvn.
Ja.
Jag tycker det där är jätte oartigt. Sen förstås en annan sak. Man kan ju fråga på förhand av världen att det är ju samtidigt så den där matchen att kan vi lite titta emellanåt hur det går? Är det okej? Okay? Om världen då säger att no, men jo förstås att det är många som är intresserade. Att vi kan nog liksom titta lite, följa med. Åtminstone där mot slutet. Så då är det ju en annan sak. Men att sitta liksom och inte vara riktigt närvarande och ha sin egen lilla kisastudio där med sin telefon, det är ju superoartigt.
Exakt, ja. Vi ska ta summera här med ett utdrag ur ett brev som är jättelångt. Hur ska vi, Eva, du är bra på att summera.
Jo, igelkotten som bor under stenen 39, alltså det är signaturen, det är inte så jag beskriver den här personen, har skrivit till oss och berättat att hen då faktiskt har personlig erfarenhet av lite det ena och det andra, bland annat ätstörningen ortorexi, som ju innebär att man är besatt av att äta hälsosamt. Och du har tillfrisknat och lärt sig en massa och ser vissa paralleller mellan ätstörningar och det här med ett riktigt hängivet sportintresse. Så här står det: någonting jag har lärt mig nu när jag har tillfrisknat är vad skillnaden mellan passion och skadligt beteende är. Om det ger mer än det tar så är det ju bra, men om det äter upp all tid och energi till annat, då blir det skadligt. Man kan nog vara hälsosamt intresserad av sport, men när man blir arg och ångestfull bara för att det inte har gått så bra en dag, nix, då är man inne på skadligt beteende, tyvärr. Då har man blivit beroende av att få sin fix, och när man lever för en sak så mycket att det sker i ens liv och man inte kan tänka på något annat eller andra människor, då är det inte mera en passion. Det tyckte jag var ganska bra beskrivet det där, för jag tror att det kan finnas en risk för att en del människor som är riktigt galna i sport gömmer sig bakom det där. Men kom igen, det är ju min stora passion. Men en passion är inte en passion om det får andra människor att må dåligt och gör vardagen orimlig för dina medmänniskor. Då har det blivit någonting skadligt och då måste man kanske backa bandet lite grann och säga att hur kommer vi tillbaka till att det här bara är ett passionerat intresse och inte någonting som blir ett bekymmer för andra.
Och det är just det här med att komma ihåg också att sport är ju underhållning. Sport finns ju till för att vi ska ha någonting att titta på helt enkelt. Det kan inte och det får inte vara på liv och död. tillbaka ännu till de här matcherna som jag har gått på ganska flitigt, just på hockeymatcher och också på fotbollsmatcher, så tycker jag att det är ganska skrämmande också hur vuxna män och kvinnor som står och ropar svordomar och svär, och det är liksom pip, 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 du din pip, pip, pip åt en domare eller en annan spelare eller någonting sånt här. Där tycker jag också att det är ganska hemskt att man kan ha liksom, att jag kan gå dit med en 12-åring och så står någon och kallar någon för någon, vet du, och hela publiken står och skanderar det där, så tycker jag att det är fruktansvärt, att så kan man ju inte ha det. Och det där är ju, då är man ju inne på ett skadligt beteende, att man kan inte hålla på så, eller i kommentarsfälten efter matchen, att bra, 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 hur kan du vara så där sakeligt dum och dålig och shit och bra, bra, bra. Jag tycker inte heller att man behöver också ha en liksom en hälsosam distans och sen också en respekt för att det är också vanliga människor, okej, inte vanliga, de är exceptionellt begåvade på sitt område, men som utövar det här, att man också har där en viss distans, helt enkelt.
Mm, ja, absolut. Det där är ju bänkidrottens fulaste sida, det där när man blir aggressiv och osaklig. Och då är det ju inte sport något mer, utan någonting helt annat.
Ja. Men fina brev, och jag tycker att det här är bra att komma ihåg. Att det här kanske är lite samma som vi pratade om alkohol här med Krista Schultz förra veckan. För de flesta så är det här inget problem, det här med idkande av sport och att avnjutande av sport, men att det går till en överdrift, så är det någonting man behöver titta över, helt enkelt.
Mm. Och det låter så förnumstigt att alltid säga allt med måtta, men om du vet att du älskar att sjunka ner i tv-soffan och försvinna in i den här sportvärlden, och att du har en tendens att glömma allt som pågår runt omkring dig, fast du kanske har partner och familj och en gräsmatta som bara blir längre och så här, att du ändå lite vaknar upp ur det där och tänker, okej, hur mycket tv-sport är rimligt? Hur mycket tid kan jag tillbringa i den här soffan? När måste jag kanske resa mig upp och göra någonting annat? Och vad kan de i familjen som inte är intresserade av det här få i gengäld? Så där som tack för att jag har fått sitta här och titta i allsköns ro. Jag tycker att det är kanske där någonstans man får börja linda upp det hela. Men faktiskt väldigt intressant, det var roligt att både sportfånar och sporthatare och hela registret hörde av sig till oss den här veckan. Det var väldigt intressant att läsa era brev.
Mm. Du kan alltid höra av dig till relationspodden@yle.fi. Kom också ihåg att favoritmarkera oss på arenan, och i Yle-appen så får du en liten sån här notis alltid när det kommer ut någonting nytt från relationspodden Norrena och Frans. Vi säger tack för idag och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint. Hej, hej.